Hej och varmt välkommen till min podd Starkare. Idag har jag en färgglad gäst med mig som heter Johanna Wallin. Hon är ganska mycket. Hon är ingenjör, hon är konstnär, säljare, karriärscoach och mentor.
Ja, man ser det som någon slags efterpå följande olika steg man kan ta. Så ja, jag började med coachning och mentorskapet är det som jag har lagt till senast, så det stämmer ju.
Alltså du har ju en ganska brokig bakgrund.
Mm.
Och det är lite spännande för det är ju lite det vi ska prata om. Ta färg på tillvaron.
Mm.
Det är du expert på.
Ja, då är det inte som konstnär som jag talar utan mer. Det där begreppet att mitt liv är beige eller grå. Innebär väl att man inte har så roligt och kanske att man inte heller mår så bra. Så att då gå från att ha tråkigt och inte må bra till att sätta färg på tillvaron.
Mm.
Så på det sättet tänker jag.
Mm. Ja, för det vi ska prata om det är egentligen att sätta ord på. För att kunna sätta färg på tillvaron så behöver man sätta ord på de känslor man har.
Ja, det har jag märkt då att det är svårt att veta åt vilket håll jag ska gå om jag inte på något sätt vet var jag står.
Mm.
Så om jag bara känner att det skaver men inte kan säga vad det är som skaver och hur skavet får mig att känna så kan jag på något sätt inte heller veta vad det är på väg någonstans. Mm.
Det är lite roligt för jag är ju säljare också. Jag har också ganska mycket bakom men en del är säljare.
Mm.
Och där pratar man ju mycket om jag har pratat mycket om att sätta mål så måste du ju veta, om du inte vet vart du är på kartan, då vet du heller inte vart du ska gå. Då kan man ju inte, även om jag vet att mitt mål är uppe i Norrland, så om jag befinner mig i Småland eller i Finland så har ju det betydelse. Liksom,
styra höger eller vänster.
Ja, precis. Så att jag har inte tänkt på det riktigt. Att det är ju samma sak med allt är ju känslor. Det finns ju ingenting som inte har en känsla kopplat. Liksom. Så börja där. För att du kanske inte ens vet vart du vill om du inte...
Jag tänker också kopplingen mellan känslor och relationer. För jag menar, du pratar om säljandet. Det är ju att bygga en relation.
Mm.
Och för att kunna bygga en relation med hållbara gränser vad det gäller prissättning eller någonting så behöver du veta var står jag någonstans.
Mm.
Hur mycket är jag liksom beredd att förhandla / kompromissa. Men är du ostadig med vem du är så kan du ju faktiskt liksom gå över gränser som inte är hållbara i längden och sälja produkten alldeles för billigt eller något annat sånt.
Mm. Oh ja.
Så det här att ha koll på vad tänker och känner jag i din relation som säljare eller i din relation till dig själv. Det är liksom grunden.
Det är viktigt. För det är ju många prisrädd. Det ordet kommer ju av en anledning. Och det är ju åt vilket håll som helst. Men oftast är det ju säljaren som är prisrädd. Att man är rädd att presentera sitt. Man ser inte sitt eget värde. Och produkten är ju någonting, den kan ju vara värd någonting. Men om du inte har ditt eget värde så kommer du aldrig kunna sälja någonting faktiskt. Det spelar ingen roll hur bra produkt du har. Så den där är ju viktig alltså.
Och den, jag tänker för mig som då jobbar med känslor, vilket jag menar många pratar ju om mindfulness och man pratar om att förändra sina tankar och tänka positivt. Det finns många som pratar om tankarna, men lite färre som liksom lägger in i ett business-sammanhang eller i ett jobbsammanhang att prata om känslor.
Mm.
Så jag står där med någonting helt nytt. Så en ny produkt liksom.
Mm.
Och så ska jag då beskriva värdet av den här produkten. Och om jag är osäker på var jag befinner mig i och vill liksom tillfredsställa någon annans behov bara och inte se till mina egna, då faller jag ju ganska fort.
Mm. Ja, men så är det ju. What's in it for me, den är liksom viktig åt båda.
Mm.
Den ska svaras på innan det blir affär, helt enkelt, från båda håll.
Mm. Och det är också kul att kunna bygga upp den. Alltså jag kan ju se, om jag skulle förklara liksom, vad är poängen Ah, vad är poängen med emotional fitness som är det som jag liksom kallar känsloträningen? Låter ju så snyggt på engelska. Och fitnessgrejen är himla bra där för att då ser man att det är träning. Ja, då ska jag ju hitta vad är det som din brist på emotional fitness skaver. Och sen hitta lösningen genom att om du tränar det här, då händer de här sakerna. Så jag menar att värdera upp mig, då behöver jag ju känna in. Så jag menar det här samtalet och bygga den relationen. Vad är det som är viktigt för dig? Ja, till exempel.
Prisrädd.
Prisrädd, ja. Ja, så den rädslan för att inte få affären, är det det som det här handlar om?
Jag tror att man är rädd att pressa, man tycker att priset är för högt.
För högt för
igen, ja, det kan vara olika, men ibland så är det ju så att man har en produkt som man vet inte är värd priset. Då måste man ju på något annat sätt försöka väva in att den här är värd någonting för dig liksom. Och det är ju egentligen det enda som kan göra det är ju jag som säljare. Det är bara det jag måste förstå att det är mig de köper på att säga, inte produkten. Om de inte tycker om mig så spelar det ingen roll. Om jag inte tycker att min produkt är värd det priset, då är det ganska svårt att sälja. Alltså, vad ska jag lägga till för värde? Och ibland så är det så att man har en jätteprisvärd. Den kanske ligger under pris. Men ändå så är man prisrädd. Då har man ett liksom, det handlar inte om produkt, det handlar ofta om mig som säljare. Att jag tycker att, nej, varför ska den köpa mig? Eller varför ska den välja mig? Liksom.
Och det är lite kul för att i det första scenariot så var produkten mindre värd. Mm. Och relationen med dig var egentligen det som blev tillägget. Medan i den andra så är produkten mer värd kanske än priset. Men då stod du där med osäkerheten.
Mm.
De här casen som du drog med prisrädslan.
Mm.
Där finns ju egentligen väldigt mycket spännande. Det är ju som du säger, det är en rädsla. Och om vi skulle sätta ord på de rädslorna för på samma sätt som man kan vara rädd för att gå upp i vikt. Men det handlar ju oftast om något annat, att till exempel inte bli älskad, vara snygg nog. Men om vi drar tillbaka till säljcaset. Men det är där som på något sätt du känner igen dig genom att förstå din egen rädsla eller dina egna tvivel, din egen känsla av att inte vara tillräckligt bra i linje med produkten eller att det hänger så himla mycket på dig att sälja produkten så att du måste vara någon som liksom är det där add-on-värdet. Mm.
Ja, den är jag ju van vid. Det är jag som är add-on. Eller jag kan stå där med en produkt som jag vet, alltså den här är svinbillig. Vi ligger för lågt i pris. Det kan jag också göra mig irriterad för jag vet att jag kan sälja den dyrare. Men det kan jag ju inte göra liksom.
Mm.
Men jag är alltid add-on. Jag ska alltid, jag tänker liksom att jag gillar människor. Jag älskar människor. Mm. Jag vill inte att de köper en produkt av mig. Jag vill att de ska tycka om mig först och främst. Sen är det ju en bonus om de köper produkten. Men om jag har sålt någonting och går därifrån och jag vet att nu köpte de bara för att det var billigt. De köpte inte för att det var jag. Den vill inte jag ha. Det tycker
så
jag.
Så det låter ju mer som att du är intresserad av att bygga den här relationen. Mm. För att då blir det en roligare säljprocess för dig.
Ja.
Och det blir en mer meningsfull sysselsättning helt enkelt.
Absolut. Så är det. Människorna är alltid viktigare för mig liksom, än själva det jag säljer liksom.
Jag tänker lite på samma sätt som man är entreprenör och ska sälja produkter eller man är anställd och ska sälja produkter och man är förälder och ska ta hand om ett barn. Det kan ju vara en, liksom en lång brygga att göra, men om vi ändå, de likheterna som är där så är det att du har ansvar. Jag menar en säljare, gör inte säljarna sitt jobb så jag menar du har inte...
Du har företaget inga pengar.
Nej, precis. Jag menar du står med ett... Med ett överansvar skulle man kunna säga. Jag menar, nu är det ju vuxna människor som du har som dina kollegor. Men du har tagit på dig ett ansvar som påverkar fler än bara dig själv. Och det är ju lite samma länken då mellan föräldraskapet. Där står du med någon som då är beroende av dig. Eller har förväntningar på att du ska leverera ett gott liv ungefär.
Mm. Ja, för grejen är att när man går ut till kunder, alltså då gör jag en behovsanalys. Och sen bestämmer jag vad de behöver ha. Antingen så har jag en lösning det är ju jag, hela tiden jag som sitter på lösningar där. Jag kan inte erbjuda någonting annat liksom. Utan jag vet precis hur jag ska lösa deras behov. Eller så gör jag inte det. Och då har vi haft en trevlig pratstund och så går jag därifrån.
Men för det är ju lite kul om man säger att du säljer, så har du ju oftast då, du vänder dig till de kunder som har det här behovet. Mm. Mer eller mindre det behovet. Och sen så kan det vara så att du inte når där. Mm. Här står du med en kund som har behov där du befinner dig så långt borta. Du vet inte hur du ska liksom nå.
Precis, ja, jag förstår ju inte tankarna alls. Nej. För mig är det ju bara, det är så lätt som man blir tokig.
Logiskt är det lätt. Man kan säga det, jag vill bara liksom flika in här, sitter jag. Logiskt är det lätt, men logiskt, med resonemang som är logiska, kan vi inte lösa känslomässiga problem. Så det är här vi behöver liksom lägga in en annan nivå av relationsbyggande, för att det finns ingen logik. Jag menar, då skulle alla vara lagom i vikt, vi skulle alla träna precis perfekt, vi skulle alla göra allt det där som vi vet, äta bra, för det är logiskt.
Ja.
Men vi gör inte det.
Nej.
Vi vet till och med att vi är den mest beroende vuxna befolkningen i mänsklighetens historia.
Oh.
Det är vi.
Oj då.
Det innebär att vi är världsmästare på att inte göra det som är logiskt riktigt. Och det kan man ju se. Jag menar, vi har sumpat ekologi.
Ja.
Vi har sumpat snart kanske demokrati i alla fall. Så har vi gått från drygt 50% av världens befolkning i demokrati nu till, ja, var det mindre än 30 eller väldigt mycket mindre människor lever i det som kallas demokrati, som vi då tror är bra. Så vi går ju helt, alltså vi säger att vi ska gå rakt fram och så bara, vi går åt vänster eller vi går åt något helt annat håll än det vi säger att vi ska göra. Och det är ju någonting som gör att vi inte agerar logiskt, och det är ju den delen som är spännande att hitta då.
Och för det typ hela mitt liv har ju gått ut på, det kan man kanske ha svårt att se i mitt CV och sådär vad jag har gjort, men jag är logisk. Alltså jag kan räkna ut logiska saker och då blir livet lätt för mig när jag kan göra det liksom. Mm. Jag kan ta reda på information, eller som vi var inne på, att vi, om man är högkänslig, vilket jag tror att jag är, att man kan lätt samla liksom information och få signaler från massa olika människor och möten, och så drar man slutsatser av det.
Mm.
Så att man, och jag fattar inte varför alla inte har sett det här. Jag ser allting snabbt och presenterar det, men det är ju ingen som hänger med. Det tar flera möten eller kan ta mån. Då kan folk komma tillbaka och säga, men du hade ju rätt till det, hur visste du det? Jag bara, men liksom, varför? Det är bara, ni sa ju det allihop liksom. Alla satt ju och sa samma sak.
Har du något sånt case? För det hade varit jättekul att titta på ett sånt.
Ja, det här. Till exempel så det här med LinkedIn och hur man ska göra med sociala medier. Att jag bara, liksom, vi kan som företag så kan man inte bara lägga ut produkter och tro att det ska bli likes på det. Det finns ingen som vill läsa om produkter. Utan vi måste, ska vi växa som företag på LinkedIn så behöver vi vara personliga. Och jag behöver dela saker på min personliga. Men det där var ju, nej men det blir oseriöst. Vi kan inte hålla på och lägga in massa grejer när jag cyklar till jobbet. Eller, ja, men du vet.
Men pausa lite där. Det som jag gör nu då, om jag nu säger att jag går in här lite som min emotional fitness coach liksom. Mm. Eller business mentor. Mm. Whatever. Så pausa. Och så drar vi lite i det här scenariot.
Mm.
Och så tittar vi på de olika delarna.
Mm.
För du sitter ju där med en klarsynthet. Att du är där för att bygga relationer. Och du förstår att lägga ut de produkter har ingenting med relationer att göra.
Mm.
Det skapar ingen närhet. Det skapar ingen gemenskap. Det skapar ingen känsla av samhörighet. Mm. Så där står du i den klarsyntheten. Och så kommer kommentaren, då kommer vi inte ses som seriösa. Så med samma klarsynthet, om du skulle liksom känna in, vad är det för en känsla som den personen eller de personerna talar utifrån när de säger att då kommer vi inte uppfattas som seriösa?
Nej, de är ju livrädda.
Mm. Så där har du. Så vi uppmärksammar, i den här situationen så finns det en livrädda skräck över att inte uppfattas som seriösa. Så om vi är okej med att känna den skräcken, Du stod där i din klarsynthet. Helt plötsligt så har du skapat skräck i det här mötet.
Mm, precis. Det är också en annan skill jag har.
Alltså, bra jobbat! Men, det är kanske inte var det du tänkt. Men det är ändå ja. Det som är i rummet. Ja. Va? Så nu behöver vi adressera detta då. Mm. Så om vi är okej med att känna liksom, oh, scheisse, nu kom hela skräcken över att inte vara seriös. Så om vi liksom droppar ännu djupare in i det här känslomässigt, vad finns det mer som öppnas upp när vi pratar om att vara sociala, bygga gemenskap och samhörighet på LinkedIn genom att dela kanske lite mer personliga inlägg? Vad mer för känslor bubblar upp i det?
Ja, men jag tänker också att det blir en sårbarhet och folk kanske inte gillar mig. Alltså, om jag ska lägga ut saker om mig själv. Nu menar inte jag, man måste inte lägga ut. Liksom, man behöver inte hänga ut sitt privatliv för det. Utan man kan visa vem man är på andra sätt. Liksom. Mm. Men det finns ju en sårbarhet i det. För att om ingen gillar det så kan man ju förknippa det med att ingen tycker om mig.
Mm. Det här är lite kul för att nu, det du gjorde nu var att ta ett jättesprång liksom. I min bok, Sätt färg på ditt arbetsliv, så har jag ju något som jag kallar känsloskalan. Och där är det från lycka och andra liksom väldigt positiva känslor, kärlek och bla bla bla. Ni vet, dem. Bla 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 bla. Ner till lager 22 som då är rädsla, skam för att inte räcka till, ingen vill vara med mig. Mm. Så det du gjorde, det var i princip att om du tänker att du har en lista från 1 till 22 på ett A4-ark. Mm. Och så rullar du ihop det här så att topp och botten möts. Mm. Då står du ju med ena foten i skräcken, skammen. Mm. Och så står du ju med den andra foten i sårbarheten. För det är nämligen en positiv känsla. Det är en känsla av att jag är modig och jag är villig. Jag är till och med kanske entusiastisk över att få erbjuda den här relationen med mig. Mm. Som leder till att sälja produkter på ett annat sätt. Men för en som inte är känslomässigt då vältränad. Mm. Så kan ju det här kännas som att du begär att jag ska gå ner i spagat. Liksom. Känslomässigt hamnar jag i spagat. Mm. Och det är så obekvämt så då liksom, dit går jag inte, stänger av. Vi gör inte det här, som du sa. Vi skiter i det, vi bordlägger det till nästa möte och nästa möte och nästa möte. Vi undviker helt enkelt frågan.
Ja.
Och då är det inte undviker frågan logiskt, utan det är vi undviker frågan känslomässigt. Mm. Genom att inte ta tag i den.
Ja.
Det är ju praktiskt, men det ställer ju också till det. För man säljer ju kanske inte på det sättet som man då hade tänkt.
Nej.
Den här produkten.
Precis.
Och jag kan bara berätta då att avstängda känslor och att undvika är ett eget litet lager i känsloskalan. Mm. Precis mitt i ligger det.
Ja.
Och det är där då vi som den mest beroende vuxna befolkningen i världshistorien ofta befinner oss.
Ja.
Och det får konsekvenser. Mm. Det blir kanske inte de där svarta härliga siffrorna, utan det kanske till och med blir röda siffror på grund av att man faktiskt inte tar det där som man klarsynt kan se, men man helt enkelt inte vågar.
Precis.
För man kan inte hantera skräcken och man kan inte hantera rädslan för att inte vara bra nog, eller kanske till och med skammen då över att inte vara seriös, eller hur man nu formulerar det. Så nu har vi gjort ett emotional fitness-pass. Vad säger
du om det? Det är ju häftigt ju, för att jag är väl också så här, man är två olika. Jag kan ju ha lättare att se det privat, liksom den här. Men när man är på jobb, så kollegor och när man är på jobb, då, men nu kör vi bara, vi får väl bara bita ihop och göra. Hur svårt ska det vara liksom?
Men vad händer, alltså för det här är lite intressant, för det emotional fitness-passet som vi gjorde, det var egentligen att vi tittade på vad som händer med dina kollegor.
Ja.
Så du står kvar där i din klarsynthet och sen tippar du över i, men hur svårt kan det vara? Vi bara kör. Mm. Vad är det för en känsla om du skulle se vad händer i dig?
För jag vill väl komma fram. Mm. För om jag inte får med mina kollegor i, så kommer ju, så står jag också still liksom. Jag är van att kunna sköta mig själv. Att jag kör mitt race och det går så fort jag vill. Eller du vet. Och nu är jag beroende av att få med mig mina kollegor. Och jag har ju redan sett vad som behöver göras. Så att jag tänker att det här går ju tvärt emot vad jag själv lär ut på mina föreläsningar. Och hur man ska, what's in it for me, det skiter ju jag. Nu har jag ju sett det här liksom. Så jag kan ju helt tappa det när jag liksom, då får jag som tunnelseende. Och så bara, nu, det här blir bra. Kan ni bara lyssna så är det klart liksom.
Så om vi går tillbaka, då har du ju liksom redan rasslat igenom helt, ett antal lager på känsloskala. Men vi börjar med frustration.
Ja.
Och frustration, för du känner dig egentligen fast. Om jag liksom, nu lägger jag kanske ord i munnen på det. Men
det
jag blir frustrerad. För jag känner att i det här systemet, i det här samarbetet, när andra människor inte kan ta hand om sina känslor, så sitter jag fast. Jag kommer ju inte vidare med det här som jag helt självklart ser är nästa steg.
Ja.
Wow!
Mm.
Så om vi står i den, vi är okej med att känna frustrationen.
Mm.
Och ta bara ett djupt andetag och känna att liksom, ja, det är så jag känner mig frustrerad över att jag sitter fast. Så skapar vi lite mer utrymme. Det har jag egentligen hållit hela tiden här. Jag kan bara meddela att det är ett förarbete vi har gjort här nu då. Genom att pausa och sätta oss här. Vidga utrymmet så att vi är liksom okej med att misslyckas. Vi är okej med att ha skitroligt. Vi är okej med om det blir lite jobbigt. Vi är okej med att ta hand om känslor om de kommer upp. Så jag menar, det rummet finns redan här i soffan där vi sitter just nu. Så nu bara återkopplar vi till det. Så frustrationen var här över att sitta fast. Yes. Tillbaka till liksom ett utrymme för fler känslor som kommer. Så om du skulle säga liksom vad nästa lager skulle vara för dig i en sån situation, vad skulle det vara?
Ja, men då, alltså om jag inte får som jag vill, vilket där är jag ju urkassäljare som sagt, då får jag ju liksom backa, så får jag ju liksom göra allt, jag får göra om saker, eller jag får, okej, jag får ge mig liksom.
Jättebra.
Ja.
Men det känns inte som att det är liksom en sån där positiv känsla, utan Nej. Om du skulle sätta namn på den känslan som blir när du måste ge dig liksom, lägga ner den energin som du hade framåt i den här riktningen, hur får du det att känna?
Dels så blir man väl besviken på att man inte blir lyssnad på, att du ingen tror på det jag har sagt, att det är att, ja, just då så ser ju inte jag att det är deras rädsla, utan jag ser det mer som att de tycker att jag babblar massa strunt och de tror inte alls att jag har rätt liksom.
Så tvivel kanske, eller lite osäker på din, alltså. Jag funderar på, lite fräckt så här, men är det möjligt så att du blir uttråkad också?
Ja, men gud, det blir skittråkigt, för att jag måste ju göra om samma, jag får ju göra samma sak som jag redan har gjort liksom, och jag vill ju alltid fram.
Så där har vi, det här är, alltså den energin när du sa, jag får ge upp liksom. Mm. För mig så var det som var det starkaste känslomässiga. Liksom, att fy sjön, vad tråkigt.
Ja, precis.
Så om jag skulle be dig formulera en mening så här. Jag uppmärksammar att jag känner jag är uttråkad. Och så lägger du till för att. Och så fyller du i, vad är det som gör dig uttråkad?
För att jag känner att jag gör samma saker. Det händer inget nytt.
Vad är anledningen till att du gör samma saker?
För att jag inte får göra något annat. Jag hålls tillbaka liksom.
Nu lägger jag till liksom det som är ju det genomgående här då. Du hålls tillbaka för att andra människor inte i det här rummet kan hantera sin skräck, sin skam eller vad det nu var som vi hade liksom på tapeten. Mm. Som gör att de säger att nej, men då upplevs vi inte som seriösa. Men under där fanns det känslor som ingen adresserar. Och då slutar det med att du går från den här klarsynta entusiasmen och stora energin framåt till uttråkad, besviken. Och till och med kanske börja halka ner till att tvivla på dig själv och det du känner.
Ja, för det blir ju, man tvekar, för det blir också, jag är väl ganska stark, men man är ju inte urstark, utan får man mycket liksom, nej men det går inte, då börjar man ju så här också, nej det kanske inte var så bra, jag kanske har helt fel.
Så jag menar, nu börjar du slida alltså neråt på skalan till det här liksom kanske, ja, jag är en sån här liten topp och botten människa, så för mig så landar jag ju lätt i den här hopplösheten och i skammen att nej men det måste vara något fel på mig, för jag hamnar alltid i såna här situationer. Så jag kommer med något som jag tycker är självklart. Och sen så halkar jag i den här soppan som ju går på en nanosekund i det där mötet. Mm. Från det att de säger oseriöst så liksom säger det bara rassel och så har jag då landat i det är något fel på mig, skam och absolut inte i någon kraft att föra någonting framåt utan då har jag ett jobb att göra och ta hand om de känslorna. Så vi sitter kvar här i mötet och vi har sett det här, vi har sett besvikelsen, vi har sett att man blir uttråkad, vi har sett hur du börjar liksom den här slidandet ner i tvivlet på dig själv till, eftersom det här är återkommande med din, den här klarsyntheten och omvärldsanalysen som du har. Tack vare kanske att du är en person som jobbar med många sinnen på hög nivå. Eller bara att du är väldigt smart, det kan jag inte svara på. Men i alla fall så sitter du där och helt plötsligt så har du landat på botten utav känsloskalan. Vilket är ett ganska tungt ställe att vara på.
Mm.
Hopplöshet, skam. Känner ja, du igen absolut, dig där? Nu drog absolut. Jag liksom ner dig i liksom hasorna bara.
Yes,
på ja, botten av poolen är vi nu.
Ja, men och precis så är det. Och lite så blir det ju att det går ju som fortare. Första gången så var men gud, händer verkligen det här? Liksom, det kan inte... Men det händer ganska många gånger. Alltså det händer ju, som du säger, det är återkommande. Så att nu, det går ju fortare att åka ner för varje gång det händer. Man bara, men igen, liksom, hur är det möjligt?
Men det är lite PTSD. Alltså det blir alltså, det är ju ett trauma. För att de aspekterna av dig som du tycker är så självklara är ju liksom din gåva. Och när den gåvan inte uppskattas utan dessutom ses som något som är ett problem och att folk i rummet börjar det händer liksom känslor i rummet som ursäkta, jag förstår inte det här och så ska man liksom hantera det och då blir det att när någonting upprepas många gånger så är det ju jag är den enda gemensamma nämnaren här, det är jag som är problemet. Det innebär ju att det är inte skuld du känner över att lägga fram en sån här bright idé utan det är skam som blir liksom slutresultatet för att det är fel på mig. För att det här händer återupprepat. Så nu är vi liksom på botten.
Mm.
Du skickade dina kollegor med den här brighta kommentaren ner på botten. Nu råkar du ha hamnat där själv. Mm. Alltså, nu kör vi träningspassets liksom, styrkepass. Nu är det, podden heter Starkare.
Mm.
Nu är det styrketräning. Så det är helt enkelt, vi sätter namn på det här. Jag uppmärksammar att jag känner, är det skam och hopplöshet? Känner du igen dig om?
Det så är det nog.
Mm.
Ja.
Och vad handlar det om för att?
Man hamnar där för att man tror att man har lösningar. Eller lösningar, egentligen är det inte lösningar på problem utan det är ett sätt att komma vidare fram liksom.
Men du skäms väl inte egentligen för att du har en lösning utan du skäms för att...
Nej, det är det som är så konstigt för att om jag hade skämts för mina lösningar och mina idéer så borde jag ha lärt mig hålla käften någon gång. Men det har jag inte.
Så. Ja, men detta är, för det här kan jag ju känna igen att om man nu säger att jag skulle tippa på att detta är ett trauma som, jag menar jag känner igen det från väldigt långt tillbaka.
Mm.
Alltså när jag var liten och typ man kommer in i ett rum och känner någonting och sen så säger folk nej så är det inte. Och så oj, då är det ju något fel för jag känner ju det här.
Mm.
Alltså folk är arga, nej men allt är bra.
Mm.
Aha.
Och det jag kan skämmas för det är att jag vet ju att jag är en bra säljare. För jag säljer och jag kan sälja så konstiga saker som inte borde gå att sälja. Men jag säljer ändå. Det beror på vilka. Men jag har aldrig haft produkter som har varit lättsålda utan man får verkligen hova in liksom, och försöka bygga värde och sånt där. Och hur, för det, är också, det känns som att då visar jag hur kass säljare jag är när jag kommer med brighta idéer när de inte köper det. För jag har inte varit noga med att kolla. Jag ser ju behovet, det är ju redan klart. Men det som är problem är ju att personalen som jobbar på företaget, det är inte alltid de jobbar där för företagets bästa. Utan de har ju egna personliga behov varför, och de tänker inte jag på utan jag tänker alltid företag.
Så jag skulle vilja lägga till en känsla som kommer när du beskriver det här. För att då är det inte bara den här hopplösheten och skammen. Utan det är också en sorg över att liksom bli missförstådd i det här.
Ja.
När du säger saker och så rasslar hela den här dynamiken med dig igång. Så
Ja, det är en sorg och det är också ja, precis, skam över att men gud, jag är ju urkass säljare. Mm. Inför dem som jag borde vara bra och visa att jag verkligen kan sälja in saker. Sen ser ju inte jag alla saker, för jag vet att någon har kommit fram till mig och sagt att du är till en, jag vet ingen personal på det här företaget som har fått igenom så många grejer som du har fått på 4 månader. Det är helt sjukt. Men det ser jag som själv. Ja, det var så självklart att det behövdes. Så att det var inget konstigt att få igenom. Mm.
Så vi behöver liksom sätta ord på det här som vi känner här på botten. Mm. Och det är på något sätt skam, hopplöshet och sorg över att förmedla saker som är självklara för mig. Men det finns ingen mottagare liksom för den. Din superpower liksom är att hitta de här grejerna som är lätt då. Mm. I vissa
och jag
lägen
vet
funkar
ju att
det.
Jag har den. För att ibland så har jag ju köpt in ganska dyra saker. För saker, grejer att köpa in till företag. Där behövs det ju liksom. Det är ju inte deras känslor att koppla. Men visst, det är pengar. Men där kan jag sälja in lätt. Och öka värdet på mig själv. Genom att produkten kostar så här. Men jag kommer använda den till det här och det här. Det är superlätt. Så ibland så har jag ju snackat in grejer som jag bara, oh shit, här vart ju, nu måste jag verkligen öka värdet här på detta liksom.
Om det är okej med dig att säga den här formuleringen, jag är uppmärksam att jag känner hopplöshet, skam och sorg över att mina idéer liksom faller platt i den här typen av strukturer, eller hur du vill formulera det. Känner du igen dig i det?
Jag känner igen mig i det, att jag känner hopplöshet, sorg och skam över liksom bra idéer som går till spillo, som inte tas på allvar.
Jättebra.
Och man tittar inte ens på det liksom.
Så för nu behöver vi lite fart från den här botten på polen här, va? Så nu ber jag oss att formulera så här. Jag väljer att släppa de här känslorna och så lite emfas just nu. Mm. Och så ett djupt andetag in. Så att vi kommer upp ur från botten.
Nu ska vi se. Nu har vi hållit andan länge här med det.
Men allvarligt talat, vad öppnas upp här nu när du har liksom sett det här som händer dynamiskt, eller dynamiken i den här relationen. Du känner igen det, du har upplevt det många gånger. Men nu när du har liksom kommit tillbaka upp ur poolen då. Mm. Tatt spjärn liksom med det här just nu upp.
Mm. Ja, men det känns ju skönt, för att det är som du säger, att man tror ju att det är nog mitt fel. Men nu vet jag ju att det är ju inte det, utan att det här händer ju av en helt annan anledning, och det är andras känslor liksom.
Så om du kan känna lättnad, skulle det vara ett bra ord?
Absolut, ja.
Så vad är det du är lättad för?
Jag tittar på dina små bubblor här nu och tänker att jag börjar vara på de mörka där och så bubblar
jag
efter.
Den bilden får ni titta på sen, för
den
ligger.
Jag ska visa, för den har jag tagit kort.
Men om vi då skulle sätta ord på, jag känner uppmärksam att jag känner lättnad för att, och så fyller du i, vad är det som gör att du känner lättnad?
Jag känner en lättnad över att det är inte mina idéer och det är inte jag, för det kan också vara jag som person, tänker jag, att jag har några bra idéer, men det kanske är jag som det är fel, men det känns skönt att kunna släppa det. Och
du har fått en lite bredare eller djupare bild på dynamiken som gör att du kan släppa det här ganska självklart nu. Att jag ser min del.
Mm.
Du vet ju att du skulle kunna formulera det på ett mer, alltså ett mildare sätt, så hade det kanske hjälpt. Men hela den här dynamiken kan du ändå se att, men vad skönt. Jag kan ta hand om min del, men jag ser att andra behöver också ta hand om sina delar i det här. Så att det ligger inte bara på mig.
Mm.
Jätteskönt. Mm. Så ta och verkligen så, andas in den här lättnaden som du känner nu. Så bara, känn att du är okej med att känna lättnad i den här situationen.
Ja, det är lite sjukt att det känns faktiskt.
Ja, nu vet ju jag hur vi vanligtvis fungerar med känsloskalan och den medvetenheten som jag har från boken. Och jag beskriver också där att lager nummer 4-7, vilket vi nu befinner oss i, kallas, hur som blir det på svenska, transitional. Alltså det är lätt att om någonting händer när man känner med hopp eller lättnad eller liksom lite positiv förväntan sådär, om någonting som då är negativt händer. Så det är lätt att halka. Mm. Transition, alltså att man förflyttar sig lätt neråt. Men man kan också flytta sig lätt uppåt. Så de är ganska ostadiga, de här. Känslomässigt ostadiga. Jag säger inte att de är dåliga. De är fortfarande positiva. Lättnad är en görskön känsla jämfört med de andra som vi har upplevt alldeles nyss.
Mm.
Men vi vill ha Helene stadigare.
Ja.
Så, om vi återkopplar till det här utrymmet för känslor som gör oss liksom lite mer flexibla, och vi tar ett djupt andetag och tittar med lite snällare ögon på oss själva, och så finns det en fråga man ska kunna ställa här som: vad behöver du för att bli stadigare känslomässigt i den här situationen eller i liknande situationer i framtiden?
Mm. Ja, det blir ju svårt att säga att när jag behöver mer känslor, alltså människorna jag jobbar med måste vara mer stabila i sina, den är lite svår att ändra på, så jag tycker att
det, om vi hämtar hem det till vad kan jag göra?
Precis, så att jag tänker att kan jag nu, eftersom jag vet om det här liksom, att det handlar inte om mig, det är inte om mina idéer, utan det handlar om andra människors känslor.
Reaktioner på det du föreslår.
Då finns det ju andra sätt att föreslå saker, eller kanske förbereda människor rent känslomässigt, mentalt på varför, vad som kan hända och vad som kan vara läskigt i det här. Liksom, att man får förbereda människor på ett helt annat sätt.
Så du ser att du är villig, eller du känner att du är villig att hitta versioner på det här, att utforska hur jag kan lägga fram mina idéer på ett mer hållbart, känslomässigt hållbart sätt. Både känslomässigt hållbart för dig, för vi vet ju att vi rasslade ganska lätt ner på grund av gamla trauman. Mm. Men vi vet också vad som händer med andra människor när du lägger fram liksom stora, bra idéer. Så det jag hör känslomässigt nu då, villighet att utforska, och då ligger ju liksom, jag skulle kunna ana en så här entusiasm, för du har ju fått tillbaka kraften här. Nu är jag ju liksom empowered igen.
Yeah.
Jag har inte tappat sug och allt det där, utan här står jag ju liksom i min kraft, villig, entusiastisk att utforska.
Absolut.
Hur känns det att andas in det då? Om vi gör det väldigt medvetet, verkligen känn att du andas in den här villigheten att utforska, nyfikenheten, och känn hur liksom kraften kommer tillbaka.
Ja, det är häftigt, för att jag har nog tänkt att nej, men nu måste jag nog försöka bli mer som andra och vara på samma lite, för jag uppfattar människor som du säger ganska som medelmått, alltså de sticker inte ut, de går inte under, de går inte över, men de är i liten grå dimma där liksom. Och sen håller de sig inom sina ramar. Medan jag hoppar upp och ner, fram och tillbaka. Så jag tänkte att jag får nog försöka anpassa mig in i den där. Så blir det nog bra.
Men det är ju lite kul, för du använder nu grå. Vi pratade ju om det.
Mm.
Att sätta färg på ditt arbetsliv.
Mm.
Och då var det ju att ta sig ifrån grå, 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 grå. Eller beige. Till mer färger. Men det du beskriver nu är att du ser den här liksom massan som lite grå.
Ja.
Men du kan också se att du kan faktiskt lägga till färger på ett sätt nu som är mer hållbart för dig själv känslomässigt och för andra.
Jag gör ju mycket hellre svart en liten stund, för om jag kan få vara rosa och blå de andra gångerna. Mm. För det där bärsa som du säger, det är min fasa, och det, jag har aldrig velat gå dit. Men när det är svårt att passa in så blir det så här, men gud, jag får nog... Nu är det nog det jag måste göra, för att annars så vet jag inte hur jag ska. Så nu känns det som att om jag bara justerar mitt sätt att se på saker eller förbereder, så kanske jag kan få med någon annan liten grå stackare upp och bli lite rosa också.
Ja!
Ja! Jag har ju alltid mycket idéer. Det poppar ju upp hela tiden. Nu också, men hur ska man göra? Liksom man vill hela tiden komma på saker. Eller det. Men då får man tänka sig för. Jag kanske inte ska säga allt. Jag får ta några. Men om man får med sig fler människor, då är det bara att häva ur sig. För då kan man ju liksom bolla, för alla mina idéer är långt ifrån bra. Mm. Jag har inte tänkt igenom alla scenarier alltid. Liksom. Det är inte riktigt sån jag är, utan det kan jag gärna göra med någon annan. Då slipper jag sitta där och tänka, vad är det här? Liksom. Utan då kan man bara häva ur sig, och så får det bli som det blir.
Så det du egentligen eftersöker, det är ett utrymme i möten och i samarbeten generellt på jobbet, där det finns plats för idéer, oavsett om de är superbra eller korkade.
Mm.
Men där man kan bolla det utan att folk för den sakens skull bara säger nej, jag orkar inte mer, eller nej, då blir vi oseriösa. Eller... Och det gör de av den anledningen att de då är känslomässigt liksom överbelastade eller känslomässigt för otränade,
mm,
för att kunna se den här delen. Så att bygga in det utrymmet i organisationer, det är vad du skulle behöva.
Ja, absolut.
Kul, det är, mm, det jag gör.
Ah! Nej, är det det du gör? Det är så konstigt.
Nej, men det krävs ju på något sätt att det här caset som du och jag har gjort nu, det är ju super, alltså det här är ju verkligen något som du behöver. Vi skulle ju kunna faktiskt också då sätta, alltså de där logiska siffrorna på det. Vad kostade, mm, det att ni fick vänta 3 månader med att gå ut med de här inläggen på LinkedIn för den här produkten? Ja, men säg att vi sålde x antal mindre per månad under 3 månader. Ja, det kostade oss så här mycket. Mm. Så det går ju att kvantifiera och går att göra det logiskt.
Absolut.
Men du kan inte få bort skräcken, nej, med logiken.
Nej, det är det som är det jobbiga i det här, ja, med känslor. Att det logiska finns inte där liksom.
Mm.
För det finns ju ingenting som handlar så mycket om känslor som i sälj. Samtidigt som det bara har med siffror att göra. Det går liksom inte att skilja på de två i försäljning överhuvudtaget.
Nej.
Så att känslorna behöver man ha med sig i. Och det är liksom, det är alltid upp till säljaren själv att ta hand om alla de här känslorna som man ska ha med kund. Och att de flesta på företag som man jobbar för har ju ingen aning om vilket spel det är. Eller som jag måste, att man inte får någon träning i det. Det är ju lite konstigt faktiskt, mm, eftersom det är det som avgör. Om det blir röda eller svarta siffror.
Nej, men den bakgrunden som jag har med ingenjören som då gillar att räkna på saker och ting. Mm. Det är väl kanske därför jag tycker att det är det som jag har med mig som min bakgrund är bäst applicerbart på, mm, sammanhang där vi också kvantifierar det i slutändan. Liksom. Mm. Sen är jag supersoft och superkreativ och super, mm, liksom, mm, hela den konstnärs, mm, utforskande, mm, och så helt amöbaformad, om man nu säger, ja, så, passar inte alls i Excel-sheet. Men att få ihop de två delarna, det är det jag tycker är liksom, mm, lacho.
Det är jättehärligt att få sitta i. Din soffa är färgglad, den är lila. Och skulle någon säga till mig att jag skulle tycka om en lila soffa, så alltså, nej, det kommer inte hända. Ihop med turkos tavla, cerise tavla, lite orange.
Helt
du
vilt,
konstnär. Låter det. Det kan man ju då, den är, än så länge är det logiskt, men sen är du ingenjör. Det, yes, är ju jättehäftigt.
Mm. Ja, nej, men jag tror att jag valde ju ingenjörsyrket. Ja, det var mycket killar där och jag tycker om män väldigt, ja, så. Det är inte konstigt. men sen var det ju också det att det fanns, alltså helt enkelt, vad kan man tjäna pengar på när man är, ja, vad var man, 19, 20? När jag skulle välja så var jag över 16 då kanske, eller 15 till och med. Så rent krasst så valde jag ju tekniskt för att det var den längsta utbildningen, den var 4 år. Och så jag hade gott om tid på mig att välja vad jag skulle bli när jag blev stor.
Det var väl smart.
Mm. Så jag menar, det var ju superpraktiskt med den twisten att det var inriktat på det manliga.
Mm.
Och ja, jag är logisk och rationell och allt det där också. Mm.
Ja.
Mm. Men det kanske inte är min superpower, så jag fick sen då hoppa av det och så börja utveckla den andra sidan. Man kan ju säga att det är helt andra hjärnhalvan liksom. Eller... Och nu har ju allting handlat om hur ska jag få ihop de här. Och hur kan jag hjälpa andra att få ihop de här två delarna, för att det är länkat till de svarta siffrorna. Det är länkat till känslor.
Ja.
Och då har jag ju övat mest i 28 år 24/7 med min daytrader man. Och där är det ju en väldigt enkel ekvation liksom. Det är en man,
mm,
eller en person som fattar ett beslut på börsen,
mm,
som ger ett resultat. Okej, om han har en lång position, men han jobbar med korta positioner. Men där är det ju liksom okej, vem är han, den mannen eller, mm, den personen som fattar beslutet? Mm. Vilken känsloläge är han i? Är han i connection med börsen på samma sätt som du då pratar om att vara i connection med sig själv och sin kund,
mm,
eller är han inte det? Är jag rädd att inte tjäna tillräckligt med pengar, att företaget går i konkurs om jag är en dålig säljare? Alltså, alla de känslorna ger direkt input till beslutet som ger ett resultat. Mm. Så med det här har jag suttit bredvid då och sett i 28 år. Vi har jobbat hemifrån, så jag menar, nu samarbetar vi. Så på morgonen kör vi en, ja, vi gör de här övningarna. Så boken Sätt färg på ditt arbetsliv har ju både hans exempel och mina exempel. Så det är därför jag kan säga att jag ser det på individnivå. Och sen ser vi det på samhällsnivå och på företagsnivå. Mm. När man inte hanterar känslorna så agerar man ohållbart och kortsiktigt. Och gör allt för att undvika obehag liksom.
Ja, det är, och pengar är ju alla känslor på en och samma. Alltså det är liksom, det är bara, det är känslor. Pengar är energi av något slag liksom.
Ja, och det ger ju också, alltså, som kulturell händelse eller som kulturell produkt, så blir det ju på något sätt gånger 10 allting som händer. Mm. Och så lägger du på ta betalt, eller så lägger du på att få betalt. Mm. Så blir ju känslorna liksom, det är som att sätta ett förstoringsglas så här, boof.
Det där är häftigt.
Mm. Jag kallar det ju träning. Och då är det ju väldigt mycket med den hela föreställningsvärlden. Eller det vi vet om träning. Det är att det inte är en quick fix. Jag kan inte gå till gymmet idag. Och sen förvänta mig att vara vältränad resten av livet. Utan okej. Okay, idag har jag tränat. Och sen kommer någonting nytt imorgon. Mm. Och kanske får jag en ny position. Eller kanske får jag en ny utmaning. Alltså någonting händer i mitt privatliv som utmanar mig. Då behöver jag träna kanske mer imorgon. Eller så kan jag hålla samma nivå. Eller precis. Jag behöver träna något annat. Men det återkommande är en tanke. Mm. Yes.
Ja, återkommande är bra. I alla sammanhang vill jag bara säga om det är något positivt.
Träning. Jag tackar så mycket.
Och tack för att du fick komma hit och vara hos dig.
Jätteroligt
så
att ha det här.
Kul. Och till dig som lyssnat säger vi ett stort tack. Utan dig så är vi ingenting. Hej så länge.
Hej då.